Juldagens kväll 1989, Rumänien.
Den störtade rumänske diktatorn Nicolae Ceausescu och hans hustru Elena har avrättats. Det meddelade den rumänska tvn ikväll. I en hemlig rättegång dömdes de till döden av en militärdomstol. Omedelbart därefter avrättades de, heter det. Nicolae Ceausescu hade i 24 år enväldigt styrt Rumänien tillsammans med sin hustru. Av det rumänska folket var Elena Ceausescu lika avskydd som sin man. Båda omgav sig av en frampiskad personkult av ofantliga mått och båda förkroppsligade ondskan i ett omänskligt system som inte bara berövat rumänerna alla medborgerliga rättigheter utan också påtvingat dem en total misär. Ceausescu-regimens övergrepp kulminerade då upproret mot den började för 9 dagar sedan och tusentals och åter tusentals människor sköts ihjäl i dagliga massaker. Den rumänska tvn uppgav ikväll att sammanlagt 60 000 människor har dödats sedan revolten inleddes. Men alla de som deltog i den visade ett ofattbart mod och lyckades till slut få den hatade diktatorn på fall. Idag, när han har avrättats, pågår fortfarande rester av inbördeskriget. Men allting tyder på att revolutionen har segrat och att 40 års förtryck är till ända. Göran Skånsberg, Wien.
Vi ska också tillägga att enligt den rumänska radion så kommer makarna Ceausescus rättegång och avrättning att visas i den rumänska televisionen. Det var 21-nyheterna från Ekot.
Morgon, annandag jul, 1989.
Morgon, det blir nyheter från TT. Den rumänska televisionen har nu visat en video med den avsatte presidenten Nicolae Ceausescu och hans fru Elena. Bilderna har tagits alldeles innan den påstådda avrättningen och visar när Ceausescu leds från ett militärfordon och när han genomgår en läkarkontroll. Det framgår tydligt att paret befinner sig i fångenskap. Enligt den rumänska nyhetsuppläsaren ska fler videokassetter visas. Bland annat uppges en inspelning har gjorts av den hemliga rättegång där paret Ceausescu påstås ha dömts till döden. Enligt den rumänska radion ska bilder från själva avrättningen också visas i televisionen. Enligt nyhetsbyrån Reuters har den rumänska televisionen också visat bilder tagna i en fängelsecell på en av Nicolae Ceausescus närmaste medarbetare, Emil Bubu. Det var Rumäniens nya regering, Nationella räddningsfronten, som igår meddelade att Nicolae Ceausescu och hans hustru hade avrättats. En speciell militärdomstol fann dem skyldiga till bland annat folkmord. De ställdes senare inför en arkebuseringspluton och avrättades. Talesmannen för den nya regeringen har sagt att hela den störtade regimens politbyrå sitter fängslad och att de senare kommer att ransakas. Från huvudstaden Bukarest rapporteras om fortsatt skottlossning, framförallt i området runt TV-huset och Hotel Intercontinental. Krypskyttar uppges fortfarande finnas på gatorna. Den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug uppger idag att den centralrumänska staden Sibiu helt har förstörts av striderna mellan armén och styrkor lojala med Nicolae Ceausescu. Journalister har rapporterat att många hus ännu brinner i staden och att barrikader har byggts på gatorna. Staden Sibiu ligger 22 mil nordväst om Bukarest och har länge varit ett fäste för Ceausescus son Nico. De senaste dagarnas strider i Rumänien tros ha krävt tiotusentals människoliv. Ett flygplan med livsmedel och medicinsk hjälp från bland annat Sverige har nu kunnat landa på Bukarests internationella flygplats, uppger den sovjetiska nyhetsbyrån TASS.
Morgonen, annandag jul 1989. Panama.
I Panamas huvudstad Panama City utbröt igår kväll återigen skottlossning mellan amerikanska soldater och anhängare till den förre militära ledaren general Noriega. Striderna utkämpades kring den nya panamanska regeringens högkvarter, uppger diplomatiska källor. Området kring Vatikanens ambassad i Panama City var igår kväll omringat av amerikanska pansarbilar och soldater. Tidigare under dagen kom ju uppgifter om att general Noriega hade sökt skydd där. Förhandlingar om vad som ska hända med generalen uppges ha förts mellan företrädare för USA och Vatikanen. Perus president Alan Garcia har föreslagit att soldater från Latinamerika ska ersätta USAs invasionsstyrkor i Panama. Enligt Alan Garcia måste Latinamerika hjälpa USA att ta sig ur den återvändsgränd man hamnat i genom att invadera Panama.
Annandag jul 1989, Sverige. Det lilla partiet Folkpartiet är både pessimistiskt och optimistiskt inför framtiden.
Folkpartiledaren Bengt Westerberg säger i en TT-intervju att han tror att möjligheterna för en borgerlig regering har ökat i och med skatteuppgörelsen. Men han säger också att ett borgerligt regeringsalternativ inte är bäst i varje fråga sett utifrån liberala värderingar. Enligt Bengt Westerberg är delar av Centerns politik obegriplig, till exempel i konjunkturpolitiken. Och han hävdar att Moderaterna för mycket har karaktären av missnöjesparti. Folkpartiet är även i fortsättningen berett att nå uppgörelse med Socialdemokraterna i viktiga frågor, säger Bengt Westerberg.
På juldagen 1989 var det en manifestation i Stockholm till stöd för det rumänska folket. Vi hör här statsminister Ingvar Carlsson.
Tycker du att du har gjort det som rimligen kan begäras för att stödja det rumänska folket?
Ja, det är alltså en omöjlig fråga egentligen att svara på, men vi i Sverige kan ju nu faktiskt som enskilda och som regering bidra till att åtminstone lindra den värsta nöden i samband med att demokratin ska börja fungera. Det handlar om läkemedel, det handlar om livsmedel, för vintern kan bli svår. Och svenska regeringen har beslutat nu om ett stöd på 20 miljoner till att börja med som katastrofbistånd, och som enskilda kan vi stödja de insamlingar som pågår av organisationer som arbetar där nere.
Juldagen 1989. Rapport om AIDS.
Så till Afrika och ett helt annat ämne. För långsamt börjar nu sanningen om AIDS släppas fram också i olika afrikanska länder. Enligt de senaste offentliggjorda siffrorna från Zimbabwe sprids nu sjukdomen med en hastighet som innebär en fördubbling av antalet fall varje halvår. Inofficiella uppgifter säger att inom mot en tredjedel av landets befolkning riskerar att dö av AIDS inom de närmaste 10-15 åren, rapporterar Bengt Herner.
Redan är AIDS den vanligaste dödsorsaken bland barn som dör på Harares sjukhus. Antalet som dör av tuberkulos, en sjukdom som inte funnits i någon nämnvärd omfattning i Zimbabwe på många år, men som är en av de vanligaste akuta dödsorsakerna bland AIDS-drabbade, ökar lavinartat. Alla uppgifter pekar i samma riktning, att Zimbabwe, precis som många andra central- och östafrikanska stater, står inför en hotande AIDS-katastrof av förfärande omfattning. Också bland blodgivarna, en tidigare nästan helt smittfri grupp, mer än fördubblas nu andelen HIV-positiva var sjätte månad. I Harare från 2,5% i första kvartalet, 4,9% i andra kvartalet till 7,2% i tredje. utvecklingen är likadan om inte värre vid alla landets blodgivarcentraler. Så sent som för några få månader sedan hade zimbabwiska myndigheter till världshälsoorganisationen WHO redovisat totalt 119 AIDS-dödsoffer. Idag medger man att minst 123 dog enbart under årets 9 första månader. De här siffrorna säger, enligt läkare och annan medicinsk personal, bara en bråkdel av sanningen. Den hittills sannolikt med verkligheten bäst överensstämmande uppgiften gavs för 2 år sedan av hälsoministeriets medicinske chef. 250 000 HIV-smittade. Men också det sannolikt en underskattning. Med en sannolik fördubbling minst vartannat år har Zimbabwe, ett land av ungefär samma storlek och befolkningsmängd som Sverige, idag mellan 500 000 och 1 miljon HIV-smittade. Erfarenheten från andra håll i Afrika antyder en fördubbling kanske till och med varje år. Orsaken till den hotande katastrofen är bland annat att månggifte inte är lika vanligt som förr. Männen söker sig istället till många tillfälliga sexuella bekantskaper. Ett mått på den utbredda promiskuiteten är det nästan 1 miljon som förra året behandlades på sjukhus för könssjukdomar. En annan orsak till den allt snabbare AIDS-utbredningen är att det är få som tar hotet på allvar. Det finns inga tecken på att människor ändrar sitt sexuella beteende. Kondomer säljs exempelvis nästan inte alls. Landets ekonomer tvingas nu till dubbla framtidsscenarier för sina beräkningar. Den ena, som blundar för den hotande katastrofen och beräknar befolkningsmängden om 10 år till 15 miljoner. En annan, som tar hänsyn till de sannolika konsekvenserna av AIDS-utbredningen med befolkningsmängden vid sekelskiftet beräknad till 7,5 miljoner. Innebörden av det senare och troligaste alternativet är att flera miljoner människor i de ekonomiskt mest aktiva åldersgrupperna då har dött. Bengt Tärner, Harare.
Fortsättning Rumänien annandag jul 1989.
Mänska radion, namnen på Rumäniens nya president och regeringschef, utsedda av Nationella räddningsfronten. Regeringschef blir Petre Roman och president Ion Ilescu. Hur är då reaktionen i Bukarest idag? Här är vår utsände.
Mystiken runt diktatorparet Ceausescus avrättning har ännu inte skingrats. Den utlovade filmen som skulle visa deras avrättning har ännu inte sänts i tv. Men av allt att döma är folk mycket glada över att Ceausescu är döda. Någon mer utvecklad känsla för rättvisa rättegångar verkar inte finnas i ett land som levt i 42 år av hårt förtryck, i 42 år av mörker. Hela Bukarest vimlar av glada civilister utrustade med kalasjnikovs och pistoler. Civilister som kontrollerar och avvisiterar fotgängare och bilar. Entusiasmen springer fram ur en längtan efter att försvara den rumänska revolutionen. Men, icke desto mindre, är det mycket obehagligt att få en kalasjnikov i magen. Det fick jag själv erfara igår. På väg till mitt hotell, Hotel Nord vid järnvägsstationen, blev jag stoppad och hotad med ett osäkrat automatgevär av 2 civila. De verkade alldeles för glada i sin uppgift. Skottlossningen vid radiohuset och tv-stationen, som ligger på 2 olika ställen i Bukarest, fortsätter. Men uppgiften om strider runt Hotel Intercontinental är felaktig. Där har det varit lugnt under natten och morgonen. Claes Löfgren i Bukarest.
Annandag jul 1989. Rumänien.
Riksradions P1 lyssnade till. Klockan är 18.
Här är dagens eko, annandag jul. Rumänien, häftiga protester mot kommunistmedverkan i nya regeringen.
För kommunism! Without communism! Without communism! We don't need any more communism! För kommunism!
För kommunism! För kommunism! Idag har det också kommit bildbevis på Ceausescus avrättning och striderna i landet har mattats av. En ny politisk ledning har utsetts idag. Samtidigt så börjar de första motsättningarna märkas efter diktatorn Ceausescus fall.
Ännu har inte alla Ceausescu-trogna trupper gett upp. En del sekuritatestyrkor håller sig fortfarande gömda och kan agera som en underjordisk gerilla. Men några regelrätta strider i större skala rapporteras inte längre. Det blodiga inbördeskriget är över. Den folkliga revolutionen har segrat. Det nya, fria Rumänien ska fram till valen i april ledas av en provisorisk regering, kallad Nationella räddningsrådet, som utsågs idag. Landets nya ledare blir den 56-årige John Iliescu, en kommunist vars karriär en gång i tiden pekade spikrakt uppåt innan han föll i onåd hos Nicolae Ceausescu. Efter att under 5 månader ha varit sekreterare i kommunistpartiets centralkommitté degraderades han och förflyttades till allt mer obetydliga poster tills han slutligen blev vicechef för ett tekniskt förlag. För 2 år sedan trädde han fram i rampljuset igen. Det var sensationellt nog med en artikel i Författarförbundets tidskrift där Iliescu i mycket försiktiga ordalag pläderade för reformer i Gorbatjovs anda. Under sin studietid i Moskva lärde Iliescu också personligen känna Gorbatjov. Vicepresident och nummer 2 i den nya ledningen är Dumitru Masilu, en tidigare FN-diplomat som efter en rapport till FN om den totala bristen på mänskliga rättigheter i Rumänien isolerades av regimen trots kraftiga protester från omvärlden. Han sattes i husarrest. Han är alltså en av de många tidigare förföljda oppositionella som nu återfinns i Nationella räddningsfronten. Men frågan är i vilken mån den nya ledningen kan verka som en samlande kraft i ett land där det nu råder politisk kaos. Som vi hörde först i Ekot så har redan demonstranter i Bukarest protesterat mot att ingå flera kommunister i regeringen. Inga fler kommunister, inga fler Ceausescu, ropade de. Göran Skånsberg, Wien.
Idag har det också kommit fler detaljer kring avrättningen av paret Ceausescu. Thomas Axner har följt rapporteringen under dagen.
Det var klockan 15 igår svensk tid som paret Ceausescu avrättades av 3 soldater mot en mur på en hemlig ort. Efter en 2 timmar lång rättegång fann en militär tribunal paret Ceausescu skyldig till folkmord på mer än 60 000 människor och andra svåra brott och dömde paret till döden. Omedelbart därefter genomfördes avrättningen. Bilder på den avrättade Nicolae Ceausescus ansikte med blod från ett sår i huvudet har visats idag i rumänsk TV. Däremot inga bilder på hans samtidigt avrättade hustru eller på själva avrättningen. De 3 soldater som igår utförde arkebuseringen lottades fram eftersom allt för många soldater hade anmält sig som frivilliga. På väg mot avrättningen ska Elena Ceausescu ha sagt till en av soldaterna: "Jag var som en mor för dig." Soldaten svarade: "Vad var du för en mor som dödade våra mödrar?" I fransk TV sa idag den rumänske premiärministern Petre Roman att makarna Ceausescus avrättning verkställdes snabbt på grund av fruktan för att Ceausescu-trogna styrkor planerade ett fritagningsförsök. "Vi hade information om en möjlig attack mot en plats där de hölls. Vi är idag än mer övertygade om att vi befann oss i en situation som inte tillät att vi väntade", sa premiärminister Roman. Paret Ceausescu tillbakavisade under rättegången alla anklagelser och vill inte heller erkänna tribunalen som domstol eftersom dess medlemmar var vanliga medborgare, utan ville istället bli rannsakade av det rumänska parlamentet. Allt enligt uppgifter från företrädare för den nationella räddningsfronten. Rumäniens nye premiärminister Peter Roman kommenterar makarna Ceausescus inställning med att de blev rannsakade och dömda genom samma sorts summariska rättegång som hjälpt dem själva att upprätthålla totalitärt styre i 24 år. Andra representanter för Rumäniens nya provisoriska regering har idag framträtt i rumänsk TV. Doina Cornea, som under många år varit symbolen för motståndet mot Ceausescu-regimen, fick frågor om förtroendet för kommunisterna.
Cei care au dat dovadă că au făcut ceva, că au rezistat și ne-au ajutat pe toți să rezistăm, sunt, cum se spune, avem în ei totală încredere, nu?
Doina Cornea. Och du, Anna Maria Narti, rumänsk författarina, kan du berätta vad hon säger?
Ja, hon säger att vi måste ha fullständigt förtroende i de som i handling har gjort motstånd. Hon säger också att inga maktstrider kan vara till fördel för Rumänien idag. Hon vädjar till allas känslor för att skapa stabilitet i landet. Och jag tycker att det här är oerhört viktigt idag. Dessutom blir den här intervjun som visades i rumänsk TV oerhört dramatisk när den avbryts. En TV-reporter kommer och säger: nu har det blivit farligt igen. Nu måste vi avbryta den här diskussionen därför att banditerna angriper TV-huset på nytt. Och så annonserar han samtidigt att en aktion har startats, att det finns människor som via megafonerna har provocerat fram ett massmöte, och att det här massmötet skulle vara uttryck för kommunisthat. Antagligen försöker organisatörerna av den här stora demonstrationen att destabilisera situationen och skapa kaos genom att blåsa under vågen av kommunisthat.
Vad vet du om personerna i den nya provisoriska regeringen?
John Iliescu, som är ordförande i den här nya provisoriska regeringen, är känd som motståndare till Ceausescu. Han blev avpoliterad i mitten av 70-talet just på grund av sin kritik mot Ceausescu. Dumitru Mazilu, som är vice ordförande i den här provisoriska regeringen, är den jurist som författade en mycket lång rapport för FN. Och den här rapporten blev i sin helhet en anklagelseakt mot Ceausescu. Mannen sattes först i husarrest, och när han kom ut på balkongen häromdagen under första revolutionsnatten så skrek han: jag kommer rakt ut ur fängelset. Jag blev fri för en timme sen. Så det är en oerhört politlig person. Det är en av de där som har tagit stora risker. Jag vet ingenting om premiärministern Petre Roman, och jag vet ingenting om försvarsministern Nicolae Militaro.
Det har tydligen inte bara bildats en provisorisk regering, det har tydligen också bildats partier.
Ja, jag såg till exempel på rumänsk TV Adrian Ștefănescu, som talade som representant för det nybildade rumänska demokratiska partiet, alltså ett icke-kommunistiskt rumänskt parti. Han berättade också om många mycket intressanta synpunkter på Rumäniens närmaste framtid.
Tycker du att det var riktigt att avrätta paret Ceausescu på detta sätt som det skedde?
Jag får tro på vad folk säger. Jag menar folk som sitter i ledningen i Rumänien. Jag tycker att vi alla måste vara lojala med människorna som har gjort det möjligt att förändra situationen i Rumänien. De har offrat enormt mycket. De hävdar, både Adrian Ștefănescu och andra hävdar, att ett mycket stort militärt angrepp förbereddes för att befria Ceausescu. Och alternativet att Ceausescu skulle bli fri och leda kriget mot befolkningen var oerhört hotande. I en sån situation accepterar jag det snabba avrättningen.
Det berättade journalisten och författarinnan Anna Maria Narti, Thomas Axner, reporter. Och vi har en rapport från staden Timișoara i västra Rumänien, där revolten började för drygt en vecka sedan. Där är nu situationen relativt lugn, berättar Ekots utsände.
Timișoara på eftermiddagen annandag jul. Spårvagnarna går åter i stan. För första gången på en hel vecka ser man människor röra sig i centrum. Det är långa köer utanför tidningsstånden. Idag har för första gången tidningar spritts på den rumänska landsbygden. Människor är inte fullt så rädda längre, även om det fortfarande är många gatuavspärrningar här i Timișoara, där alltså upproret mot den nu avrättade diktatorn Nicolae Ceausescu började för en dryg vecka sedan. Man ser mycket bilar rulla igen, och bilar med den nationella räddningsfrontens flaggor, alltså den rumänska trikoloren, blå, gul, röd. Nya flaggdukar har dykt upp utan hålet. En del bilar, den som passerar just nu, har båda flaggorna, alltså den gamla flaggan med kommuniststatens vapen bortklipp och den nya flaggan som är en ren fanduk med blått, gult och rött. När jag åkte in i Timișoara träffade jag läkaren Jan Vostiak. Han berättade så här för mig.
If she gives this order, and it shows that he gave these orders. I think it's a too fine.
Det är en för skonsam död för en sådan man, sa Jan Bosniak. Han berättade att det fortfarande är osäkert att vistas i centrum av Timisoara. Krypskyttar gör staden osäker. Enligt Bosniak rör det sig delvis om elitstyrkor från Libyen och palestinier utbildade i Rumänien och i Syrien. Men trots detta dödliga hot är människor lättade. I kön till en tidningskiosk stod en engelsktalande man. Så här reagerade han på videofilmen med den döde diktatorn.
Badly because it's too bad.
Det är för dåligt egentligen. Han borde ha ställts inför rätta av den nationella räddningsfronten. En sådan man ska ha åklagare och en dom innan han avrättas. Så sa den här mannen till mig utanför tidningskiosken. Reinhard Krause i Timisoara.
Kina förklarade idag att landet respekterade det rumänska folkets beslut att störta Ceausescu. Det kinesiska utrikesdepartementet säger att Kina inte tänker blanda sig i Rumäniens inre angelägenheter. Ceausescu hade goda förbindelser med de kinesiska ledarna och meddelandet om Rumänien var påfallande kortfattat. Även Iran erkände idag den nya rumänska regeringen men avskedade samtidigt iransk ambassadör i Bukarest med motiveringen att han har visat bristande förståelse för situationen i Rumänien inför Ceausescus besök i Iran. Iranska parlamentsledamöter kritiserade igår den iranska utrikesministern för att Ceausescu hade tagits emot på ett officiellt besök samtidigt som civila sköts till döds i Timisoara. Den nya rumänska regeringen har visat sig vara angelägen om att lösa de gamla konflikterna med Ungern och fiendskapen mellan länderna är nu över för gott. Det sa Ungerns utrikesminister Gyula Horn idag. Förbindelserna mellan Rumänien och Ungern har varit ansträngda de senaste åren, bland annat beroende på Ceausescu-regimens förföljelse av den ungerska minoriteten i Rumänien. Den nya rumänska regeringen sa idag att den inte tänker fullfölja Ceausescus planer på att riva ungerska byar i Rumänien.
Och där lämnar vi ämnet Rumänien för den här gången.
Annandag jul 1989. Bofors och den gamla surdegen med vapenexporten, den förbjudna, till Indien tas upp igen av Indien.
Bofors får inte längre sälja vapen till Indien om inte företaget uppger namnen på de indier som fick mutor i samband med den stora ordern på fälthaubitsar. Det är Indiens nytillträdde premiärminister V.P. Singh som meddelat det här idag. Och det här beslutet innebär att Bofors går miste om fortsatt licenstillverkning av fälthaubitsar i Indien. Det avtalet är värt lika mycket som den första ordern på 8 miljarder kronor.
Precis innan valet i Indien i november sa dåvarande premiärministern Rajiv Gandhis försvarsminister att, jag citerar, vi är mycket nära att skriva under avtalet med svenskarna. Men nu är istället avtalet mycket långt borta och Sverige är på väg att förlora miljarder i exportinkomster. Ett parlamentsval kom alltså emellan. Väljarna sopade bort Gandhi och Boforsskandalen var ett avgörande element i valförlusten. V.P. Singh, som vinnaren och den nya premiärministern heter, lovade under valkampanjen att tvätta byken. Och det är det han nu gör. För 5 dagar sedan tillsatte premiärministern en utredningsgrupp för att tränga till botten i den svenska mutaffären. Och hans män är på indisk toppnivå. Och under fruktansvärt skrän från Rajiv Gandhis folk i riksdagens första kammare fastslog för några timmar sedan Singh själv att Bofors är spärrat. Det får inte ingå kontrakt med indiska staten. Notera, sa Singh i riksdagen, att detta ärende inte försenas och att vi inte kompromissar. Och det är inte tomt hot. Traditionellt sett, sa en politisk bedömare i huvudstaden New Delhi för en stund sedan till Ekot, traditionellt sett brukar Singh mena allvar med vad han säger. Bofors måste alltså, om det vill tjäna de återstående miljarderna av sin Indienorder, namnge de indier som uppburit Bofors mutpengar. Bofors har hittills vägrat att göra det. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och vi har talat med informationschefen på Bofors i Karlskoga, Börje Johansson, för att få Bofors reaktioner på den indiske premiärministerns utspel i det indiska parlamentet. Och så här säger Börje Johansson.
Ja, det har inte förekommit någon förhandling mellan Bofors och indiska regeringen, och därför ser jag inte att vi har någonting att kommentera.
Men det här måste ju betyda att det tilläggsavtal som ni har hoppats på kan gå i stöpet.
Det vet vi inte. Det vi vet det är att det som vi hittills har levererat, det har varit till full belåtenhet hos den indiska kunden.
Så du menar att ni fortfarande hoppas på att ni ska få till stånd en licenstillverkning av haubitsar i Indien?
Ja, det vore bra för oss.
Men om nu VP Singh, premiärministern, säger så här, så är väl möjligheten att få till stånd detta avtal mycket små?
Ja, det återstår ju att se.
Vad skulle det betyda för Bofors att gå miste om det här tilläggsavtalet?
Det kan vi inte säga i ekonomiska termer idag, att det har följde för sysselsättningen. Det är nog ganska klart, men Indien är inte den enda kunden, utan det finns flera.
Är det möjligen så att Bofors är berett att trots allt namnge de personer som har fått olika typer av arvoden eller mutor i Indien?
Det vi har sagt om de ekonomiska förhållandena i Indien, det har vi gjort långt tidigare.